Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Och välkomna till NHL-podden med Jonathan Ekeliv. Onskan från Örby som ni just hörde i sitt patenterade välkomsthälsning. Och jag, Per Bjurman, i New York. Ja. Vi är nu framme vid avsnitt nummer 158 här i sommaren 2017.
Exakt. Fantastiskt.
Ja. Vi har passerat midsommar och allt. Vi är på väg mot juli och här sitter vi och babblar hockey fortfarande.
Ja, det är precis. Så vi har mycket att diskutera den här dagen också. Men det här kan det här nog vara det näst sista avsnittet för säsongen skulle jag tro i alla fall.
Ja, det är det nog. Vi återkommer väl med ett efter free agency har öppnat.
Precis.
Det gör det på lördag så vi kanske rent av återkommer på söndag. För sen på måndag åker jag till Sverige nämligen.
Jaha, oj då. Då är det
oj, oj, oj. Du fick veta det också.
Ja, det hade jag inte koll på. Oj, det är ganska tidigt för dig. För du brukar komma lite senare i sommar.
Jag brukar komma i augusti, september nästan. Men nu var det ju så att jag fyllde år här, som bekant. Jag blev ju gubbe på riktigt. Jag blev 50 och jag ska åka hem och fortsätta fira det lite där då. Det finns släktingar som familj som vill att jag var delaktiga i det. Jag får göra en tidigare vistelse i år.
Det har jag full förståelse för. Jag vet inte hur mycket du vill komma in på vad du har hållit på med i helgen här. Men det var ju ett 50-årsfirande i New York. Och det låter ju rätt så gött måste jag säga. Jag har inte full koll på vad som har hänt där. Jag har tänkt att du ska slippa mig här lite grann när det är en så stor vecka i ditt liv här. När du har ändå fått prata med mig i en timme 157 gånger tidigare. Så att jag har inte lagt mig i det riktigt.
What happens at the 50-årsfest? Stays at the 50-årsfest? Nej, ja. Nej, den började i Vegas och den fortsatte med, så märkvärdigt var det inte. Vi hade en riktigt enastående middag på ett steakhouse här och sen så var vi på lite barer och ja, det slutade väl på Manitobas i vanlig ordning. Vi stängde där klockan 4 på morgonen och det kanske varit lite efterfest också. Ja,
ja, ja.
Men ja, nu har jag återhämtat mig. Det är några dagar sedan.
Ja, jag förstår. Nu har du, ja, jag förstår det. Men det låter fantastiskt trevligt. Jag har förstått på det i alla fall att det har firats väl. Ja. Så det fortsätter som sagt lite i Sverige här, kanske. Det är klart, det blir en speciell sommar överhuvudtaget här kanske. För 50-årig Per Bjurman, alltså. Det är stort alltså.
Ja. Ja, det var trevligt. Det var några hockeyspelare som hörde av sig. Jag tänker inte berätta vilka, men de har hört av sig och varit vänliga och sagt grattis och så.
Ja, du ser. Ja. Det, på sin plats. Vill jag påstå.
Det tycker du?
Ja, det tycker jag.
Hur har du själv haft det då sen senast?
Ja, nej men det har varit ganska... Det har varit bra.
Hur gammal är du, Jonathan? 27?
Jag ska fylla 27 i år, ja. Inte lika stor fest.
Nej, men jag är i princip dubbelt så gammal som du.
Just det är faktiskt, det är ju väldigt nära det. Ja. Precis, det är ju lite speciellt. Men, nej men...
27, det var alltså... Det var, när fan var det då?
Ja, det var ju 94 sånt där.
Ja,
med
då jobbade jag på Aftonbladet. Det gjorde inte du.
Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Jag är för ung för att komma ihåg 94-guldet till exempel i både hockey och fotboll.
Ja.
Så illa är det faktiskt.
Ja, det är ju svårt att greppa att man sitter och pratar med en sån som
liten
inte
ens
så
pojkspoling.
Med.
Nej, det är faktiskt sjukt. Men ja, men vi gör väl helt enkelt så att vi kastar oss in i alltså, du frågar hur jag haft det. Och jag har ju liksom följt händelseutvecklingen sedan senast vi talades vid. För det har varit den kanske den mest händelserika veckan på det hela NHL-säsongen här, om man räknar in. Liksom,
ja, det kanske man kan säga. Utan att jag har spelat sin sekund hockey.
Nej, precis. Och det känns som att det kommer bli lite kämpigt för oss överhuvudtaget klämma in allting i en podd som håller sig inom rimlighetens ramar tidsmässigt.
Ja, men det behöver vi inte bry oss i nu. Jag har inget på schemat.
Nej, vi kör på helt enkelt.
Vi gör det.
Men ska vi göra helt enkelt så att vi börjar där vi slutade senast? Det var ju i Vegas.
Ja, precis. Då pratade vi om vad som skulle hända där. Nu har det hänt. Ja. Och vi hade både awards och expansion draft. Och vi kan väl börja med awards helt enklast. Och det var ju inte riktigt som vi hade hoppats då. Vi hade två svenskar där i samma kategori. Viktor Hedman och Erik Karlsson, båda up for Norris Trophy. Men det var då Brent Burns som vann. Och det är ju ingen jätteskandal. Alltså, Brent Burns hade en enastående säsong. Och målproduktionen kan man ju inte annat än häpna över. Det skulle inte gå att göra så många mål för en back i den här eran. Men lika fullt, bittert, tyckte jag. Jag trodde faktiskt att... För det kändes som sista två månaderna av grundserien. Då vände opinionen kring Erik. Och alla insåg att hur fantastisk han är. Och tänk om slutspelet hade varit indraget i det här också.
Ja, då hade det varit sån utklassning nästan faktiskt.
Ja, då hade det varit en homerun för Erik. Men nu var det inte det, utan det är grundserien bara. Det röstades innan han hade sina uppvisningar i slutspelet på en fot.
Ja, just det.
Men lika fullt, jag stötte på 8 människor som var grymt förbannade faktiskt.
Jaså, de var direkt upprörda?
Ja, skällde om vilka är det som tittar på den här sporten? Vilka är det som skriver om den här sporten? För det var ju några... Att Brent Burns fick röster var väl en som... Men alltså, det var ju några som inte hade Erik bland de topp 5 ens.
Nej, exakt, precis. På listan.
Ja, det är ju ett skämt.
Det har ju uppstått en liten diskussion här om att... De här listorna borde offentliggöras så man vet vilka det är som faktiskt inte ens... Folk röstar, men det är något som organisationer som du är med kanske inte vill att det ska bli så till exempel. För att dels är det ju beatwriters som måste rösta på sina och lite sånt där, kanske.
Ja det är en diskussion även bland internt i organisationen. Det är ett ständigt föremål för... Det stormar på våra fackmöten.
Är det så?
De jag var ja, om det där. Det är väldiga debatter om det. Många gör ju det själva liksom. Går ut med sina listor. Så här röstade jag.
Ja. Mm. Det brukar du också göra i bloggen tycker jag. I alla fall avslöja vem du har röstat på som nummer 1 till exempel.
Ja, precis. Ja, jag tror inte jag hade några skämde ut med mig. Det tror jag. Det törs jag säga.
Ja, nej, men precis. Det var i alla möjliga kategorier där så var det lite udda namn som dök upp. Inte minst i Selke så var det liksom... Både hit och dit. Pierre-Edouard Bellemare till exempel fick röster som den bästa defensiva forwarden i NHL. Liksom.
Men, ja, nej, det var inte jag.
Nej. Men han, ja, Brent Burns passade i alla fall på scenen att hylla Erik Karlsson och Victor Hedman för den. Men framförallt Erik Karlsson som ju satt där med sin fot i gips typ, eller en sån här stöd.
Ja. Ja, han hade hoppat när han inte åkte omkring med sin permobil. Han är en sån.
Ja, han är till och med en sån, ja.
Ja. Men han skulle få ta sig gips om några veckor och han var rätt övertygad om att kunna vara tillbaka i tid till säsongen.
Ja. Ja, det
är... Erik Karlsson. Ja, men i övrigt då? Vad säger vi? Hart Trophy gick till Conor McDavid och det var väl med fruktansvärt stor marginal.
Ja, så
han
precis.
Fick enormt mycket första röster. Jag tycker ju det var korrekt. Jag röstade så själv för att det handlar inte om vem som är bäst utan vem som är viktigast för sitt lag. Most valuable. Och ja. Det går inte att säga något annat än att ja, han gjorde ju Edmonton till ett nytt lag.
Precis, han har ju vänt upp och ner på en hel organisation som har fått första val efter första val men ändå inte lyft. Och visst, Peter Chiarello fick ju en nominering för General Manager of the Year för sina moves men de hade ju inte betytt tillnärmelsevis lika mycket utan en 97 på isen.
Nej, det är nog verkligen sant.
Så att han är ju Edmonton får man ju trots allt konstatera. Och visst, Crosby är ju väldigt mycket där i MVP-diskussionen också men det är nästan så att Erik Karlsson ska knöla sig förbi han också, om man bara ska gå efter absolut most valuable player. Det är klart att Sidney Crosby är ändå nog världens bästa spelare fortfarande, så det, han är ju MVP i vilket lag han är i också. Så det.
Men, ja, men det är sant. Det såg vi ju, om inte annat i slutspelet, eller i slutet av grundserien, att åtta var utan Erik Karlsson, ja, jag har sagt det här många gånger, men åtta var utan Erik Karlsson i ett lag som inte går till slutspel. Och med Erik Karlsson så är det ett lag som går ett mål från Stanley Cup-finalen.
Ja, det är liksom... Ja. Som diskrepans, ja. Så att det är nästan skrattretande med en spelare bara.
Ja. McDavid vann ju även Ted Lindsay, som är det som spelarna själva röstar, och det säger ju en del.
Precis, och de brukar det... då är det inte samma motivering att det ska vara most valuable, utan det är liksom den bästa spelaren. Ja. Bästa motståndaren.
Ja, och det är ju det som värderas högst av de som får det, eftersom det är deras peers som röstar då.
Ja, just det.
Och det betyder mer än vad vi journalister säger. Chockerande nog!
Ja.
Och det förstår man ju. Och det måste ju, det är ändå intressant liksom, att de tycker att han är så fantastiskt bra.
Ja, för det, den allmänna bilden har ändå varit att McDavid får vänta något år till innan han petar ner Crosby. Speciellt med det år som Crosby haft när han har vunnit allt som går att vinna.
Ja.
Men spelarna fick han faktiskt priset redan nu alltså, efter sin 100 poängsäsong.
Och Crosby tyckte själv att det var helt rimligt. Det lät som att han själv hade röstat på McDavid.
Ja. Ja. Ja, men och jag måste nämna en annan som fick alltså, och jag, det var inte oförtjänt på något sätt, både du och jag hade han som nummer ett, tror jag. Men enormt överlägset Calder Trophy till Auston Matthews också.
Ja. Ja, det var inte oväntat.
Nej. Precis, men ändå så har vi pratat om vilket otroligt rookie-år det har varit, och Patrik Laine är liksom uppe på nästan samma siffror i ett kanske lite sämre lag och så här, men
ja. Ett normalt år så hade ju Laine vunnit lika överlägset. Wierenski med.
Ja.
Och det finns ju fler kandidater där ute. Men
man glömmer bort typ att sen sån som Sebastian Aho liksom.
Ja,
också
precis.
En fin säsong. Så det, och han är typ 7-8 i årets rookie-klass.
Så att, ja. Ja, i övrigt var det väl, ja, Bobrovski i Vessina, det var ju väntat.
Ja.
Kanske något oväntat tycker jag att Bergeron igen fick Selke. Jag trodde att Kessler var självskriven där, men inte för att Bergeron är dålig, men för att vara Bergeron så hade han ett ordinärt år. Liksom.
Precis.
Normalt. Det var inget som stack ut med hans år.
Nej, exakt. Han har ju alltid så här fin teckningsstatistik som de tittar mycket på där, och framförallt då underliggande siffror när det kommer till shot suppression och allt vad det heter, och möta motståndarnas bästa spelare och ändå driva spelet. Det har han ju alltid. Men ja, mitt alternativ i mars, det var ju Brad Marchand istället, som gjorde han en mycket bättre offensiv säsong. Men egentligen har nästan ett lika stort defensivt ansvar som Bergeron. Han får ju spela 2 minuter i box, blir han med, och är liksom, det är ju en duo det. Så man, jag tyckte nästan att man kunde ge det till en ytterforward för en gångs skull. Men återigen Bergeron, var det sjätte gången eller något sånt där?
Ja. Ja, det känns lite på gamla meriter och lite rutinmässigt röstat.
Ja, man orkar inte. Det är ju en så svår kategori, Selke, vad det är, hur att definiera det. Så det känns som att man pallar inte riktigt sätta sig in i det. Så man bara, vi tar Bergeron, för han vinner ju alltid ändå.
Ja. Och Babcock fick återigen veta att han inte är bästa coach i ligan. Utan nej, det är tydligen John Tortorella i år då.
Mm. Det var kanske lite oväntat också. Framförallt naturligtvis om man ser till bilden av honom i höstas. Men,
ja, det har vi pratat om.
Ja, det har vi pratat om mycket, precis. Men ändå, och han, apropå journalister och kontra vilka som röstar, så var ju han glad att det priset inte... Ja, det var väl inte journalister som röstade fram årets coach, utan...
Nej, det är radiopratare, eller broadcasters.
Ja, just det. Så att han det är deras lite
enda kategori. Det är enda kategorin de har.
Ja, just det. Och då passar han på att säga att det var skönt att inte journalisterna röstade fram, för då hade det kanske inte blivit likadant.
Nej.
Men...
Ja. Ja, de är journalister de också faktiskt, rent formellt.
Ja, det är sant. Det är sant. Men det är lite intressant där med just det här priset. Att, jag menar, alltså, vi var inne på Mike Sullivan förra veckan och Babcock naturligtvis, han borde få det här priset någon gång. Men det är verkligen det, den som liksom överraskat mest får nästan alltid priset. Och sen är det nödvändigtvis inte att det håller i sig. Vi har ju Paul McLean och vi har Patrick Roy och så vidare.
Ja, det är sant.
Ett lite märkligt pris har det blivit i och med att man bara värderar en säsong, vilket kanske är för sig definitionen. Men...
Med tanke på att folk skrev inför säsongen att det kommer att gå åt helvete,
ja, en
så får
person.
Man säga att de ändå gjorde det väldigt, att han gjorde det väldigt bra.
Ja, det får man säga. Det erkänner du nu?
Ja, det var jag som skrev om Columbus. Med sammanfattning, det kommer att gå åt helvete.
Ja, precis.
Ja.
En klassiker. Men den hotar dock inte Mats Wennerholms 2006 Carolina. Han skulle tippa tabellen. Satte Carolina sist.
Ja, och så vann
de Stanley Cup. Ja. Du ligger i lä.
Det kunde ha gått lika illa här.
Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Det slutade trots allt 3 i grundserien, tror jag.
Så att, ja.
Men ja, ska vi hoppa på det nya laget då?
Vänta, vi ska se, var det något mer som hände där på award som nej. General Manager of the Year var Poile, det förtjänar han väl.
Ja, det tyckte ja. Nog både du och jag.
Ja, ja tycker vi. Ja, så var det samtidigt då, parallellt denna fina kväll i T-Mobile Arena som vi nu har liksom fått vara inne i och så. Och sett ordentligt. Var ju expansion draft också då. Exakt. Och den emotsedda som det hade febrats och hypats så mycket kring. Jag vet inte om själva tillställningen blev riktigt så fantastiskt som man hade hoppats. Det var extremt mycket som hade läckt ut på förhand. Och det var inte några jätteöverraskningar precis.
Nej, precis. De gjorde ju lite den modellen som vi var inne på inför också. Att de kanske nödvändigtvis inte skulle ta det absolut bästa laget de kunde få ihop på kort sikt. Utan de var ju kloka och tänkte framåt och samlade på sig mycket picks. Och har ju sedan dess skickat vidare ett antal spelare också. Ja. Så att det var kanske inte den här happeningen som vi förväntade oss på förhand. Det var väldigt få skrällar även i awards kanske och hela galan i sig liksom.
Det var väl alltså möjligen på förhand hade man ju trott att de skulle plocka väldigt mycket målvakter och deala med dem, men det gjorde de inte. De plockade 3 målvakter bara.
Ja, precis. Det kändes ungefär som att nu får vi se om Berube stannade, men annars känns det som att de tog de målvakterna de ska ha. Och Fleury fick kliva ut på scenen till stort jubel också.
Ja, han är redan the face of the franchise. Ja. Flower.
Ja, det får
ja. Men en intressantare fråga om vi vänder på det är ju vilka lag sved det här för? Vilka lag var det som fick lämna från sig saker de egentligen inte ville lämna ifrån sig? Och vilka försvagades lite grann?
Jag har några förslag. Ja.
Ja, låt höra.
Nu fick jag hålla på och få en sån här hostattack igen, men jag höll inne. Ett är ju till exempel, Nashville kanske är ju ett väldigt uppenbart. Med James Neal då?
Ja, han var väl typ den bästa utespelaren i princip. Eller åtminstone den mest namnkunnige som gick här. Och det är väl klart att Nashville egentligen hade velat behålla honom om det hade gått.
Precis, och med tanke på att ändå ganska många klubbar lyckades wheela och deala med George McPhee och hitta ganska bra lösningar vill jag påstå på vissa håll och kanter. Så lyckas ju inte Nashville med någonting utan de släpper det trots allt honom gratis, visst. Nu skulle hans kontrakt gått ut nästa sommar så att jag tror inte värdet var så högt som man kanske tror för en sån spelare som James Neal. Men ändå tungt tapp naturligtvis. En klar försvagning.
Ja, det tycker jag också.
Sen vill jag ett speciellt lag som jag tyckte verkligen gjorde bort sig lite grann. Nu har det kommit fram lite att Florida Panthers sitter med lite har ekonomiska problem. Men de släpper alltså både Jonathan Marchessault och Riley Smith. Och fick... Yeah. Ja, precis. Marchessault i expansionsdraften och så direkt efter annonserar de även Smith för bara ett fjärde val för att de har typ inte råd med hans lön. Och jag menar, jag håller Smith ganska högt. Jag vet att Gerard Gallant, tränaren i Vegas, håller honom jättehögt. Han spelade ju honom 20 minuter per match ofta i Florida.
Ja, just det. Det har jag glömt. Han har ju haft de där killarna. Ja, just det. Ja, så har Florida ekonomiska problem igen?
Ja, de har ju varit uppe, förra året var de faktiskt uppe och snudda vid lönetaket när de tog in Jandel och Demers och gjorde sin lilla haul eller lite liksom byte av spelare och sådär, men nu har det visat sig vi var ju där i Florida till exempel och såg hur lite folk det var på plats så att det är inte mycket intäkter i det här laget till den klubben. Nej. Och det verkar som att de inte har råd helt enkelt att spendera till taket om de inte är säkra på en slutspelsplats. Så de fick helt enkelt släppa Smith. Och den anledningen, vad jag har förstått i alla fall.
Ja, men de fick ju stryk i den här expansion draften, det kan man lugnt säga. Jag vill nog faktiskt nämna Rangers också. Oskar Lindberg är en spelare de helst hade behållit, så är det ju bara. De fick släppa från sig en tillgång som inte, det var inget kul för dem.
Nej, det var ganska... liksom ganska starka reaktioner ändå från Rangers håll, alltså inte, nu ska jag inte överdriva, men ändå liksom så här att det varit uppenbart att han kommer att vara saknad, att det var absolut ingen spelare de ville offra på så vis som många andra klubbar gjorde som tappade spelare som var lite med liksom.
Ja, men de hade liksom inga riktigt alternativ, de var tvungna och vad heter det, släppa honom i oskyddad.
Ja, exakt. Och man kunde välja bland flera Rangers-spelare. Jag kommer att ta ut lagen här, tycker jag gjorde inför. Vem man skulle verkligen ta från Rangers. För det var ju Grabner, det var Lindberg, det var Fast och det var Ranta. Var väl kanske hetaste alternativen. Men jag valde Lindberg också då. För det kändes som den mest spännande spelaren. Alltså, och Ranta hade ju kunnat varit intressant också. Men jag kände på mig att de skulle ta Lindberg.
Ja.
Och det tror jag att de gjorde rätt i. Det ryktas ju nu till och med att Lindberg ska få en ganska framträdande roll direkt. Det här får väl Gallant sitta och fila på hela sommaren. Så det kan bli stora omkastningar. Vi får se hur laget verkligen ser ut. Men det här ryktas lite grann om att de kanske kopierar Tre Kronors recept att flytta ut Lindberg på en kant och spela han i en topp 6-kedja. Till och med kanske med Chipparsov i första kedjan.
Ja. Ja, Oskar sa ju det själv efteråt att han såg fram emot det här. Ja. Älskar New York, men älskar istid också.
Just det, det var så nu.
Som det heter. Ja. Och det kommer han få mer av i Vegas. Och fan, han får bo i Vegas. Jag tycker det skulle vara häftigt, en häftig känsla att få vara med och bygga upp något från grunden och bo där ute. Och det är lite nybyggarkänsla där ute i hockeykretsarna.
Ja, och det... Ja, jag tror faktiskt... min känsla efter så som man har... Ja, känslan kring hela bygget här hittills i alla fall är... lite positivare än väntat kring hypen och intresset kring laget. Det är klart att det blir hype när ett helt nytt lag ska in i ligan första gången på 17 år. Men även lokalt, alltså det här, de är otroligt spända för att få in en proffsklubb här i stan för första gången.
Ja, men är det fler lag som förlorade något de inte borde ha förlorat?
Ja, alltså vissa lag var ju tvungna, alltså vi borde, alltså jag tycker ändå att typ Minnesota, eller vi kan säga Senators tyckte jag gjorde bort sig, de släppte med Toth helt gratis. Mm. Sen kunde Vegas flippa vidare han för ett andra val. Det hade ju faktiskt Ottawa kunnat agera lite bättre på förhand, tycker man ju. Sen tyckte jag, vill jag ändå påstå att Minnesota och Anaheim gjorde det hyfsat bra med tanke på att Anaheim till exempel som var tvungna att både släppa Vatanen och Manson fria för Vegas. Nu fick de ju släppa Shea Theodore, men de blev av med Clayton Stoners kontrakt, så jag tyckte nog att det var en win för Ducks. Även Minnesota som klarade sig från att släppa Stahl, Dumba, Scandella och Brodin som man skyddar dem. Och Haula gillar vi ju, han är ju en intensiv spelare som har framtiden för sig också. Och så ett prospect till Alex Tuck som jag tycker är, det ska man inte underskatta, det är en ganska spännande forward. Men de behåller ju sin core intakt här. Så att jag tycker...
Har du problem med halsen nu?
Ja, du hörs ju nästan. Alltså.
Du kanske ska dricka lite vatten.
Jag har ett vattenglas här intill. Så vi får ta en kort paus i podden här. Och där känns det mycket bättre.
Ja. Ja, och laget som sådant som de sitter med nu då, det är väl inte det mest spännande man har sett. Men helt okej. Okay. Oh. Vegas, det är inget slutspelslag i nuvarande form. Men kan bli, och det kommer att bli i framtiden. Med alla jävla draftval de har haft nu och kommer att få. Men, och så får vi väl se, de är inte klara än. Vi ska ju dealas och wheelas lite mer här.
Precis, och jag väntar på något besked här kring Dadonov som det har spekulerats i så länge. Och det vore ju en fin radarpartner till Chipparsov. Får vi se hur de står sig väl i NHL här. Men de har ju varit Europas bästa kedja ett tag nu. Och så ska jag i det sammanhanget vilja också nämna, som tyder ytterligare på att just Dadonov skulle komma. Det är ju att i Tampas fall så var ju Tampa tvungna att dela bort rättigheterna till Nikita Gusev. Som är tredje länken i den där gamla Sankt Petersburg-kedjan som också höll ihop i VM här senast.
Ja, just det.
Så att han har ju dock ett år kvar på KHL-kontraktet, så det troliga är att han kommer över nästa år då. Men då har de ju alltså den där fantastiska kedjan, kanske kan vi få se i Vegas helt plötsligt senast från med nästa säsong.
Och detta fick Tampa göra för att bli av med sitt Jason Garrison-kontrakt.
Ja, precis. De fick verkligen offra, de fick ju offra ett andra val dessutom för att de fick betala dyrt, alltså. Det är inte så bra för att vara Iceman, kan jag säga, men att behöva släppa så mycket. Men de blev i alla fall av med Garrisons kontrakt och fixa spelrum här inför Free Agent sommaren.
Ja. Ja, de har inte bara Oskar Lindberg, en annan svensk som kom dit var ju Wild Bill William Karlsson.
Ja.
Och det var väl inget Columbus egentligen ville släppa heller. Han har ju varit stor favorit hos tårtan.
Ja. Ja.
Och är ju väldigt bra vad han nu får för roll i Vegas, men han är ju en extremt bra grinder.
Ja, exakt. Med... Alltså, han är ju en tvåvägscenter i definitionen nästan.
Ja, men är extremt bra i defensivt, eller hur?
Jo, men han har ju utvecklats där. Alltså, när han kom upp i HV71 så var det en offensiv spelare som producerade poäng. Men han har liksom efterhand där... Han fick ju komma in i en bottom six-roll där i... Först var det väl Anaheim och sen i Columbus och tagit den på en bra sätt. Lite som Kalle Järnkrok och Marcus Kryger för den delen, men kanske mer Järnkrok. Jag tycker det finns ju fortfarande en offensiv uppsida hos Karlsson som kan bli tydligare och tydligare och komma mer i Vegas sen om man får en ännu lite större roll kanske.
Ja,
och han kan spela ytterforward också.
Och en härlig energi. Man är ett yrväder ofta på isen.
Ja, precis. Nej, jag tycker det var ett bra pick. Och jag vill, apropå svenska så tror jag, det här är ju inte klart än, men jag tror att vi kan räkna in snart Marcus Kryger också faktiskt.
Har inte blivit klart än. Men
nej,
ju...
jag tror att den traden som det har spekulerats ut sista veckorna, för folk blev lite förundrade när det har... Jag menar, förra veckan sa vi ju också att det var typ klart. Och så har det inte hänt än. Men att det beror på att han har en sign-on-bonus som kickar in 1 juli på $2 miljoner. Och den verkar inte Vegas vara så sugna på att betala. Den tycker man att Dallas ska ta. Eller Chicago då, förstås.
Ja, Dallas tycker jag ska ta
den. Ja, Dallas ska ta den. De får kliva in. Så de får en trevägsdeal. Så på, ja. Dallas faktiskt betalar först också. Nej, men... ja, så att jag tror faktiskt Kryger kom också.
Kryckan i Vegas.
Ja. Ja. Triple Swedes. En svensk ledare.
Ja. Ja. Ja, det kommer att finnas anledning att åka dit.
Ja, det kommer i alla högsta grad. Det var många orsaker.
Ja, men hur tror du första säsongen kommer att se ut då?
Nej, jag tror att det blir tufft alltså. Jag tycker att vi kommer komma in på det också senare i podden här. Alltså att laget just Pacific stärker upp sina... Är lite på gång igen den där Pacific-divisionen. Jag tycker Arizona kommer komma in på sig spännande ut. Och vi har ju, jag menar, Ducks och Sharks är fortfarande bra. Och sen så är ju både Calgary och Edmonton på uppgång. Så att jag tror att det kan vara en ganska tuff division här från start. Jag tror att de kommer sist i den alltså. Jag tror... Men de kommer inte vara ett strykgäng som nästan alla andra expansionslag har varit tidigare. Utan de kommer ju komma upp i en godkänd, mer än vad Colorado till exempel hade den gångna säsongen.
Ja, möjligen.
Och så har
jag studerar spelschemat. Det är väldigt många, framförallt östlagen, som bara kommer vara i Las Vegas i mindre än 24 timmar. Och det tar jag för deras del. För lagen, skulle de hänga för länge i Vegas så skulle Golden Knights få ett väldigt bra home record.
Ja, just det. Du tänker så. Ja, det känns som ett medveten strategi av schemaläggarna här. Att
ja.
Inte...
Håll lagen borta från strippen.
Precis. Ja, exakt. Något som spelarfacket skulle nog gärna proklamera för några extra dagar där. Men klubban har varit tydliga med här. Bort direkt sen.
Ja, spännande. Det kommer bli många sådana här rookie-middagar där, tror jag, ändå.
Ja, just det. Jo, så är det. Ja, just det. Det finns ju alla förutsättningar att hitta något ställe att gå ut till sen också, kan man säga. Och göra av med pengar.
Ja, verkligen.
Historiska rookie-middagar där.
Ja, det ska hur som helst bli jävligt spännande. Det är en gammal dröm. Det var ju bara man höll på att skoja. Tänk ett hockeylag här. Liksom. Wow. Ja. Om man skulle följa det. Och så blir det sanning.
Ja, nej, precis. När det har varit så mycket snack om andra. Så Quebec och Seattle och Kansas City och andra städer som har liksom velat ta lag länge nu. Och så är det plötsligt bara från vänster lite grann. Så blir den här Vegas-drömmen plötsligt verklighet. Ganska snabbt ändå.
Ja, från snacket kom igång tills nu vi har ett lag, så har det gått rätt fort ändå.
Framförallt för att vara NHL liksom. Det brukar dra ut på tiden och vara svårt att övertala Batman liksom. Men nu bara smack.
Ja, jag ser mycket, 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 mycket fram emot hemmapremiären de har mot Arizona en bit in i oktober. I'll be there.
Du kommer vara på plats förstås.
Ja.
Ja. I den nya fina arenan dessutom. Vad tyckte du om tröjorna förresten då?
Jag tycker de är helt okej faktiskt. Ja. Det är många som har kräkts galla över dem. Men jag tycker att de ser helt okej ut.
Ja. Ja, jag tycker också de är, jag ger dem 3+. Typ.
Ja, starkt 3 skulle jag säga. Men vi får se. Ja. Det är svårt att säga innan man har sett dem i action. Liksom. Det är först då man får en riktig bild av vad man tycker om tröjor.
Exakt, man vill se dem i en helhet. Ja, exakt, jag håller med om det. Jag har uttagit alla tröjor. Det var inte så jättestora skillnader i tröjorna, men en hel del på vissa olika kanter i alla fall.
Ja, det är Adidas har ju klivit in och gör tröjorna från och med nu.
Ja. Så att, ja, jag tycker nog Vegas är helt okej. Alltså, den här gråa var jag inte riktigt helt såld på från start, men nu tycker jag ändå att det ser ganska slick ut. Den ser ju modern ut, den här tröjan. Alltså. Loggen jag gillar ju faktiskt. Jag tycker... Ja, färgkombinationen köper jag liksom. Det är ju många som har klagat på den här röda, att de ser ut som Tysklands landslag. Men i riktigt den associationen får inte jag i alla fall. Jag tycker... Och så lite detaljer i loggen, lite så här grejer i tröjan. Så här, ja, jag tyckte... 3+.
Ja, 3+. Ja. Mm. Men du, bara 2 dagar efter expansion draft så var det vanlig draft också i Chicago, i United Center. Den hoppade jag då över eftersom jag som sagt fyllde år. Och
det var just den dagen du fyllde år till mig.
Ja, och då, min 50-årsdag vill jag inte spendera i United Center. Nej. Rusande efter kids som just precis blivit draftade. Men så jag förde inte det så jättenoga heller. Jag var upptagen helt enkelt. Men... det var väl inga jätteöverraskningar där heller, var det?
Nej. Det var ju inte den kanske... det var väl inte den hetaste draften på förhand jämfört med vad vi har vant oss vid här med Laine och Matthews och McDavid och Eichel och så vidare. Men det var väl några... Jag vill ändå påstå att det var lite skräll att svenskarna gick så tidigt. Det ryktades ju... Eller, det ryktades kanske.
Ja, det var ju lite... Vi har både 5:an och 7:an. 2 i topp 10 är ju bra.
Det är ju riktigt bra, precis. Förra året var det väl bara Alex Nylander i första rundan, tror jag. Ja. Så det var en liten bounce back här av Sverige. Och faktiskt... Det spekulerades ju att 4 stycken svenskar skulle gå i första rundan. Men alla 4 hann gå redan de 17 första valen. Ja. Det är ju starkt. Och jag menar...
Elias Pettersson 5:a till Vancouver. Elias Andersson 7:a till New York Rangers. Erik Brännström 15:e till Vegas då. Och 17:e till Timothy Liljegren till Toronto.
Ja.
Oh.
Och ja, precis. Och Elias Pettersson, en annan Pettersson, Tobias Pettersson, som är din trogne bloggföljare får man säga, som lyssnar på podden då också. Och som han är väl kanske en av de största här liksom proklamerarna för fantasy stats och så. Han gjorde ju en egen draft ranking, för jag vet ju att han sitter och tittar mycket på OHL och så vidare, så man ska inte helt underskatta hans kunnighet där, och kollar ju på siffror som en riktig alltså det är ju hans liv nästan. Och han höll ju till och med Pettersson alltså i klass med Patrick och Hischier alltså.
Ja, han tyckte att han skulle vara 1:a ett tag.
Ja, precis. Visst, man har ju sett på Timrå-klipp här nu från med Pettersson, där han ju var otroligt bra. Alltså dels han har ett spelsinne som är fantastiskt, ögon i nacken liksom, och spelkänsla som redan lyser igenom otroligt tydligt som tonåring här i Hockeyallsvenskan, och har ju bättre poängsnitt där än vad till exempel Filip Forsberg hade i motsvarande ålder. Så att det kommer ju bli en ruggigt bra spelare. Och så var det ju kul också att Vancouver tog han så tidigt, så att han till och med får återförenas kanske i NHL någon gång i framtiden med Jonathan Dahlén, som ju var hans stora radarpartner i Timrå den här säsongen. Så det var en tillfällighet att det var just Vancouver som plockade honom.
Ja, då kan de ta över efter Daniel och Henrik, ett nytt svenskt radarpar.
Ja, just det, det är ju den grejen också. Nej, men, och sen så vill jag påstå att Elias Andersson redan som 7, det trodde man inte. Rangers som bara någon dag tidigare, ja, samma dag var det väl som de fick det picket med Arizona traden som vi kommer komma in på, så fick de Arizonas val där, och för att då få ta Elias Andersson som ju gjorde jättebra, har gjort en bra säsong i HV71, och de var ju delaktiga i guldet de bärgade, och snabb, alltså han har ju potential att både bli en scoring spelare för Rangers, men också har ju handen att han kan underkasta sig och bli en bottom six-spelare, en middle six-spelare som är jobbig att möta, intensiv och sådär. Och han själv var ju på den här development-campen som redan har startat för Rangers, så har han sagt att hans mål är att ta en plats från i höst direkt. Han ska in i NHL, han ska spela Rangers.
Ja.
Så att, får vi se hur det går.
Är det några övriga av de här svenskarna som kommer över redan nu, tror? Eller vet du?
Nej, jag personligen är jag lite så här gammaldags och tycker inte att man ska sticka över direkt.
Nej, inte vad du tycker, men vad
Nej.
Du tror.
Nej, jag tror inte det ändå faktiskt. Det är nog egentligen bara Elias Andersson som har gett de signalerna väldigt tydligt. Det är väl i så fall om någon av de här överåriga spelarna skulle få för sig det. En sån som Sebastian Aho, inte den finska utan den svenske backen som spelar i Skellefteå, blev ju draftad där efter 3-4 år utan att ha blivit draftad. Och är ju en klassback i SHL. Och det har ryktats lite grann om att han kanske sticker nu. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken klubb det var som tog han till slut.
Hoppas Carolina, så vi har två Sebastian Aho.
Ja, det vore ju stökigt.
Ja, det vore minst sagt stökigt.
Ja, överhuvudtaget att få in en till Sebastian Aho i NHL. Det skulle ju röra ja. Till det alltså.
Ja,
det var som när Niklas Bäckström caset där. Niklas Bäckström klagade på det i finsk media här en veckan tror jag, när han fortfarande blir, för hans del är det inte så dumt visserligen att bli förväxlad med en 29-årig superstjärna i NHL, men han klagar lite på det att han folk fattar inte att han är en egen person liksom.
Han var på någon Formel 1 nyligen och när han fick ut sin akkreditering så var det bild på Bäckis.
Så var det till och med,
ja. Ja.
Så att, ja, exakt. Nej, så att, men nej, jag gillar i alla fall Vegas pick. Jag gillar Torontos pick av Timothy Liljegren också. Alltså, hans säsong spolierades ju till stor del av den här körtelfebern han drabbades av. Vilket ju inte alls är kul att åka på. Men Brännström är ju en... Det vill jag säga var lite signifikativt med den här draften också, att det är för, en gång för alla här så har man ju släppt det här med att det ska vara storväxta spelare liksom. Det är ju, och det har ju varit ett känt faktum ett tag, men nu i den här draften var det ju extra tydligt. Alltså vi såg en sån liten spelskicklig ny Tory Krug-back kanske som Cale Makar draftas redan som nummer 4 till Colorado. Så såg vi Erik Brännström som är också lite den här spelskickliga lilla offensiva backen gå till Vegas som nummer 15. Och så såg vi ju Kaylor Yamamoto, som visserligen forward då, men som är den minsta forwarden någonsin, att, och den lättaste också, att ha draftats i första rundan i NHL-historien.
Ja, men det är positivt, tycker jag. Ja.
Så nu skiter man i de kolumnerna, utan nu tittar man bara på skills liksom.
Vad säger du i övrigt om att Hischier, schweizaren, den första schweizaren som har valts som nummer ett, valdes till nummer ett? Det troddes ju in i det sista att det var Nolan Patrick som skulle gå som nummer ett.
Ja, precis. Det var ju ingen skräll, men en liten skräll ändå att Devils valde honom trots allt, med tanke som du säger. Jag tror att Flyers är jättenöjda. De missar slutspel med bara 7-8 poäng och så slutar det med att de får den som alla trodde skulle gå som nummer ett i draften. En skänk från ovan för Flyers.
Ja,
Nolan Patrick alltså. Fantastiskt för dem. Men ja, Ray Shero var ju väldigt tydlig och sa att han kommer inte lämna den här draften utan att ha Nico Hischier i sin ägo. Och han var ju till och med inne på att trada ner lite grann, för om Nico Hischier skulle ramla ner så hade han varit intresserad av att, för det var, alla lag höll ju faktiskt inte honom som nummer ett. Men han har gjort en väldig resa från typ 15-16 inför säsongen i rankingen till att nu gå som nummer ett. Den är schweizare som...
Kommer han över redan i höst?
Ja, alltså han spelar ju i Halifax.
Ja, men kommer han till
NHL? Ja, det menar jag. Ja, jo, nej, men det utgår jag från. Han kommer få alla chanser på campen och visa upp sig. Och det, jag tror han kommer ta. Alltså jag menar, det är ju sällan. Vi såg ju en flopp draft 1 släppas av St. Louis häromdagen, Nal Jakupov. Men annars är det ju nästan regel, snarare än undantag, att den som går som nummer 1 och kanske till och med 2 tar en plats i NHL redan från start. Och det är ju Devils fullständigt inne på här.
Ja, det behöver ju... Jag inte för att vara elak, men konkurrensen är inte så våldsam där. Alltså, de behöver ju nytt blod ute i Newark.
Exakt, så han har till och med chansen att gå in som första andra center där direkt. Alltså.
Ja, det vore kul om det... Alltså, det är ju sorgligt hur det har varit där ute. De har inte varit tillbaka till slutspel sedan de förlorade finalen.
Precis, och det är länge sedan. Det är 5 år sedan.
Ja.
Så att, och jag var inne på för en månad sedan att jag trodde Devils skulle vara en av de stora aktörerna här i sommar. Än så länge har de inte gjort så mycket mer än att drafta Hischier. Och att i samband med Vegas expansioner där trada till sig Mirko Mueller från San Jose. Och han är ju schweizare, så det var ju redan en liten hint om där vem de skulle välja i draften.
Ja, just det.
Men Ja.
Ja, så får vi se vad som händer med Kovalchuk. De har ju rättigheterna till honom fortfarande.
Precis, då, exakt. Och vad jag har förstått det så får inte han signa ett om de ska göra en sign trade. Jag tror det är någonting med första juli där, att det kommer förmodligen inte ske för den första juli, för det har lite grann med den här free agent grejs. Ja, jag utvecklar inte mer än så, men jag tror att vi får se en Kovalchuk. Något kommer hända där från och med första juli ungefär. Det är därför det inte har varit så mycket spekulationer än.
Nej. Du, och nu ska vi komma in på allt det roliga och spännande, men jag ska gå och hämta kaffe. Så du kan väl underhålla lyssnarna en kort stund. Så kommer jag snart tillbaka.
Mm. Ja, men precis. Det blir jag. Så gör vi. Ja.
Hej!
Hej! Ja. Vad ska vi ta då? Ja, men vi smyger väl in lite grann här på helt enkelt på de feta trades vi har gjort, som har hänt här senast vi spelade in på. Det har varit flera stycken vi måste komma in på som har varit oväntade, nästan lite blockbustervarning på vissa, vill jag påstå. Och det är inte varje vecka man får prata om sånt i podden. Kanske ska börja med
tillbaka.
Ja, nu har vi med oss. Jag har bara konstaterat att det är dags för tradesnacket här. Det är mängder av bra vi ska gå in på. Jag vet inte riktigt vilken vi ska börja med. Jag är nästan inne på att antingen så spar vi det bästa till sist, eller så går vi rakt på sak och tar.
Det är klart vi går rakt på sak.
Ja, vi tar rakt.
Och då hamnar vi vid Lake Michigan sjöns strand, tror jag, och pratar Chicago, eller hur?
Det känns ju som att det är det mest, den största rokaden och det lag som vi får börja vid.
Ja.
För det, ja.
Ja, det har ju hänt mycket underligt där. Alltså. Till början med var det den här Hossa-historien då. Att Marian Hossa är sjuk. Han har en allergi som gör att det är plågsamt att sätta på sig utrustningen. Och får lov att ta mediciner. Och, ja, det är mycket som är... Många är misstänksamma kring det där. Att det är lite lägligt för alla inblandade. Hans framtunga kontrakt är nu framme vid att han ska få 1 miljon per år.
Ja.
Och Chicago har samtidigt svåra cap-problem. Och då kommer det här beslutet att han inte spelar nästa säsong. Han är förmodligen färdig då med karriären.
Ja.
Vad ska man säga? Det ser dubiöst ut, minst sagt.
Ja, alltså, men, det känns, alltså Chicago har varit tydliga med och läkarna så att det här ska inget man ska göra narr av, utan det här är fullt seriöst. Och det därför känns det lite svårt att diskutera kring. Men det är oundvikligt att komma in på när man liksom redan 2009 så sa man, är det något år han kommer sluta så är det 2017. För det är då det är så det här kontraktet var uppbyggt, och då har han fått 94% av, eller om det är mer till och med, av lönen. Och nu är det bara några skrotår kvar här som egentligen förde ner capiten från första början. Så att,
ja, men $1 miljon, det är ju bara skräp.
Ja, precis, det är bara skräp liksom, det är ju ingenting. Så, nej men ändå.
Kan inte jag få det istället då?
Ja, jag skulle kunna ta lite grann också där, faktiskt. Men ja, men så det är svårt att diskutera, men i alla fall, det är ju ett faktum nu, och det är ju
det. Men i och med det då så trodde man ju att nu har det lättat lite, så de kanske inte behöver göra sig av med, ja, att det pratades om att de var tvungna att trada Niklas Hjalmarsson berodde ju just på att de satt så taskigt till. Nu satt de inte så taskigt till längre. Och sen blev han tradad i alla fall.
Ja.
Yellowbear blev tradad till Arizona. Och det var lite... Jag var lite chockad nästan där faktiskt.
Ja, precis. Det kändes just av den anledningen som du sa, att de satt inte riktigt... De satt fortfarande lite skiten, men inte alls på samma sätt. Om nu Hossa-grejen skulle lösa sig, att de blev av med hans... mot taket, hans lön. Men... Mm. Och det som blev ännu lite mer överraskande i just den traden var ju att man tog massa lön tillbaks. För att Connor Murphys kontrakt är ju nästan detsamma som Hjalmarssons när det kommer till cap hit. Han har lite längre tid på det och är ju yngre. Så det kändes ju inte som en ren cap trade, utan det var en spel, alltså de bytte spelare helt enkelt.
Ja, det är mycket konstigt alltså, för det är svårt, det är fortfarande svårt att hitta någon som är bättre i den rollen än vad Hjalmarsson är.
Ja, han var ju otroligt uppskattad i laget och av Quenneville.
Ja, det finns ju ingen som har liknande karaktär.
Nej.
Han är en enorm karaktärspelare. Och det sägs ju att Quenneville, när den här traden inträffade, så han lämnade ju United Center under draften och försvann.
Ja, alltså de har ju försökt tona ner det här, men det är ju lite suspekt trots allt att han inte ens var med på draften sen.
Sen han kom ju tillbaka dagen efter, men han lär ha varit upprörd över både den och den andra traden som vi snart kommer in på här.
Ja, jo precis. En är som, ja. Ja, men för, ja, alltså, jag har försökt se lite, hitta någon slags logik i det här, varför de trots allt gjorde detta. Jag är inte helt säker, men ja, alltså, om vi stannar, om jag lämnar Hjalmarsson lite grann. Vi kommer in på han, hur hans situation i Arizona blir nu. Men i Chicago, om jag tänker på Chicago, tänk där, så alltså Connor Murphy har ju verkar ha ett väldigt högt anseende i USA Hockey i alla fall. Han var ju kapten i VM-laget nyligen. Han har gått igenom USDP som är deras utvecklingsprogram. Och hans farsa är ju ASS-tränare i Philadelphia och en riktig hockeyfamilj. Och han är storväxt precis som Hjalmarsson. Och har också lite hyfsat på att hantera puck. Men det är ju en Hjalmarsson fast lite sämre version.
Ja.
Så det var bara någon slags föryngringstrade som jag ser det på. Plus att Hjalmarssons kontrakt skulle gå ut om 2 år. Och då kanske de skulle ha fått svårt att förlänga det. Det tror jag för sig inte. Men Connor Murphy... Någon slags rebuild on the fly tänk, alltså. Jag vet inte vad, men och det...
Nej, du försöker.
Jag försöker, men jag kommer inte riktigt
rationalisera dit. Nej, ja. Det går inte att komma fram till vad poängen med det här var riktigt.
Nej, för den enda jag, alltså, när vi kommer in på Panarin sen också, det jag tycker är lite konstigt är att man tradat bort 2 spelare som fortfarande inte på något sätt är på väg ut för. Jag menar, Hjalmarsson gör en jättefin säsong i år igen. Sitter på ett bra kontrakt. Det gjorde Panarin också, vill jag påstå. Och så när det finns andra pusselbitar i laget som är värre, jag tänker på Brent Seabrook till exempel.
Du brukar komma till honom.
Ja, alltså visst, nu kanske man inte hade fått lika bra utbyte för dem, men jag tycker inte att jag förstår ändå inte riktigt när det inte genererade någon cap relief det här liksom, utan det var rena generationsväxling på något vis. I alla fall i Hjalmarsson-fallet kanske. Så har jag lite svårt att motivera tanken kring det här. Jag tror att den här Laurent Dauphin som har blivit helt bortglömd i sammanhanget, den andra pusselbiten de fick från Arizona, ska vi inte övervärdera heller på något sätt, men jag tycker han är inte försumbar i traden heller. Det är en ganska bra prospect som gjorde en fin AHL-säsong här och som jag tror definitivt kan bli en middle six-spelare i Chicago som kan gå upp och assistera i en andra kedja ibland och som definitivt kommer att etablera sig i NHL. Och de har haft lite problem med bredden här senaste åren, så att han är en sån där ett halvfynd som Bowman kan hitta, men kostnaden för att få dit honom var...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dyr.
Ja, du nämnde Panarin där, för den trainern fick vi också se då, att de skickar hockeyartisten Panarin, Artemi Panarin,
ja,
till Columbus mot sin gamla kompis Brandon Saad. Han blev inte långvarig där.
Nej, precis.
De plockar hem honom igen. Det verkar ju vara något tema där i Chicago, att de gärna plockar hem gamla favoriter, Brian Campbell, Johnny Oduya, och nu är då Brandon Saad igen.
Precis, exakt. Och det ryktas som att de är lite intresserade av Patrick Sharp igen, till exempel.
Ja, vad är det för... Alltså, låt mig säga nu, jag tror att Chicago är fucked.
Det var statement.
Ja, alltså fucked så tillvida att de kommer inte att vinna några fler Stanley Cup med det här, sin omhuldade core.
Nej, kommer
de inte.
Nej, alltså jag tycker att det känns som att det här är lite av en överreaktion på deras förnedrande förlust mot Nashville när de sa direkt att nu ska det ske grejer i truppen, och bara en dag kort senare i alla fall så blev ju Mike Kitchen sparkad, eller den Quenvilles högra hand där, backtränaren, och det skulle mer till.
Ja, det verkar som att ledningen tar för givet att det här laget ska vinna eller vara contender forever. Det kommer de inte vara varje säsong. Visst, det var väl inget kul att bli svept av Nashville, men det hade de inte behövt bli nästa år liksom.
Nej.
Och det är sagt att de tyckte att de blev pushed around av Nashville och att de behöver tuffa till sig. Men jag ser inte hur det här tuffar till dem på något sätt.
Struntade Hjalmarsson som är en av deras mest...
Ja, han är ju mest fysiskt hotfulla där ute.
Som de har i princip, ja.
Ja,
alltså, och Brandon sa, då sägs det då att han... är ju otroligt uppskattad i omklädningsrummet. Jonathan Toews älskade att spela med honom. De hade en bra kemi ihop. Och att han ville ha tillbaka sin gamla radarpartner. Och kanske inte minst efter Hossa-traden då, när de tyckte att de blev av med, eller Hossa-traden, alltså Hossas allergi helt enkelt. När de kanske blev av med en väldigt bra tvåvägsspelare, så får man in Saad, som fortfarande är ung och som sitter på det här lite längre kontraktet än Panarin, så man kan vara säkra på att man behåller honom längre. Men samtidigt så, man gör ju sig av med Kanes stora radarpartner. Så det var ju en ruggig kostnad liksom.
Konstigt det där med att kaptenen på något vis är med och lägger sig i vem de ska ta tillbaka och vem som ska bort.
Jag vet. Jag har försökt förstå. För min spontana reaktion när den här traden hände på midsommarafton var ju att bara, oj, Columbus, vad bra. Och Arizona, fantastiskt, vad gör ni? Och sen tänkte jag, hur tänkte Chicago? Så jag har försökt nyansera bilden och förstå. Men det har lite svårt. Alltså, om man kollar på Saad, så visst, han har ju faktiskt... Om man bortser från powerplay och bara kollar 5 mot 5, så har han ju faktiskt bättre produktion än vad Panarin har. Det kanske man inte tror. Men nu är ju, och han är ju en otroligt bra spelare på att driva spelet och just den underliggande siffror när det kommer till 5 mot 5 spel. Men man ska ju inte försumma 5 mot 4 heller, som en otroligt viktig spelform i NHL. Jag menar, Panarin, sen han kom in i ligan, här är bara 6 spelare som har gjort mer poäng. Och han har gjort mer poäng än Gaudreau, Tarasenko, Ovechkin. Alltså det är ju en riktig, riktig superstjärna man släpper här för att få in Saad igen.
Jag fattar inte. Jag tycker båda traderna är väldigt konstiga.
Det enda jag kan hitta, det som du var inne på där, att det är någon slags ruska omlaget här och det ska hända någonting. Om man går tillbaka lite till det som man tror gjorde de framgångsrika tidigare, typ.
Men uppenbart missnöjd Quenneville då, som reaktion. De fick ju in Forsberg från Columbus också.
Anton Forsberg.
Ja, och det har de sagt, han blir andre Morris.
Ja, de har hållit. Ja, de verkar hålla honom rätt
högt.
Han har ju inte lyckats i Columbus när han fått chansen, men han har ju varit dominant, får man nästan kalla honom, i AHL. Där han är för bra för. Så att han förtjänar kanske lite mer NHL-chanser. Och det får han ju onekligen nu. De har redan knutit upp honom på ett tvåårskontrakt ju också. Så att han är ju uttalad backup, som du säger, till Crawford.
Ja, men du, Arizona då. Där Hjalmarsson nu hamnar och förmodligen kommer att bli backpartner. Vi får ett helt småländsk backpar här då, med honom och Oliver. Goda vänner från Småland.
Ja, de är smålängre bara på. Ja.
Vad var det där?
Ja, det där tog jag sedan klippa bort liksom.
Försök inte.
Ta talanglöst.
Du är som Söderkis.
Ja, jag är bedrövligt.
Nu går vi vidare med nästa. Ja, men Arizona. Det är lite intressant, för Hjalmarsson hade ju 10 lag han fick... Han hade ju sån deal, så att för att kunna betrada, så han fick välja 10 lag själv. Och då var Arizona uppenbarligen ett av dem då. Ja. Och ja, visst, det finns ingenstans där man måste ha det så bra som att bo i Scottsdale som de gör, hockeyspelarna.
Nej, det kan Oliver Ekman Larsson skriva under på till exempel.
Sommar året runt och golf och otroligt affluent och luxuöst. Familjen kommer ju att trivas enastående bra där, och det tror jag betyder väldigt mycket för family man Hjalmarsson.
Ja, jag tror det måste vara det som är huvudorsaken till att han hade dem på sin lista över de få lagen kunde tänka sig gå till.
Ja, Oliver, och att samtidigt som tyvärr är det ju återigen prat om att de har problem med stålar så där. Det är ju ett återkommande tema. Men det ser ändå ut som de satsar lite nu.
Ja, det var uppfriskande att se, och inte minst i så kort inpå att det var direkta svarta rubriker om Arizona, just av de här ekonomiska problemen som du sa, vilket fick till följd att man, förra veckan var vi inne på att de släppte Mike Smith. Kort senare så släpper de även Shane Doan, den absolut största legendaren i klubbens historia. Han har ju varit där sedan starten. Och han var ju intresserad av att förlänga dessutom. Så att man väljer att klippa bandet där. Och som en följd valde även Mutual, sägs det då. Men Dave Tippett verkar inte vara så taggad längre, så han stack ju också.
Han var osams med ägaren tydligen. Inte med general manager. Vad heter han?
Shaka.
Sheikh, han vill ha kvar tippet, säger han ju. Mm. För de hade ju samarbetat i väg. Men ägaren och tippet hade väldigt olika filosofier, tydligen då. Vad nu det innebär.
Ja. Ja, det är lite märkligt med tanke på att han skrev på ett 4-5 års kontrakt i förlängning redan så sent som förra sommaren. Liksom. Ja. Så tog det bara ett år så sket han ner.
Sket han ner
sig? Jag tror inte han sket ner sig. Men han,
sa du inte så?
Ja, det är möjligt. Men jag säger konstiga saker. Men jag menar, han sket i det då, kan jag säga så. Förlåt mig.
Ja, ja.
Men, nej, men av det, just den anledningen så var det väldigt uppfriskande att se John Shaker, denna 28-årig general manager, göra lite blockbusters här och verkligen ta chansen nu med det här Arizona-laget som visst har varit dåligt i många år nu och som varit lite, och alla de här ekonomiska problemen och flyttryktena som det till och med har varit och ja. Arenafrågan och allt möjligt. För det här är ett Arizona-lag som med de här förstärkningarna, med Hjalmarsson och Oel, det här World Cup-backparet ihop nu, och med Derek Stepan som första center, så tror jag att de kan börja blomma nu, de här fantastiska talangerna de sitter på.
Och Antiranta.
Och Antiranta i kassen, de får ju ett bättre alternativ, vill jag påstå, än Mike Smith. Nu är inte Antiranta ett säkert kort på det viset, han har ju aldrig varit första keeper i NHL, men visade ju goda tendenser, likt Cam Talbot till exempel, bakom Henke Lundqvist.
Ja. Och de har ju mycket ung talang som kändes som de hade en sophomore slump, för att återkomma till ett av våra favorituttryck. Ja. Och ännu mer som kommer bakifrån. Så att, ja, plötsligt känns det mer, i alla fall sportsligt, lite mer intressant med Arizona än vad de har gjort på flera år. Eller på,
ja, kanske. Ja. Nej, inte någonsin. De gick ju till konferensfinal, men en gång, 2012 var det väl också. Men, men alltså det är, för att om man är Arizona-supporter måste man vara väldigt taggad nu helt plötsligt.
Ja, men om sådana som Domi och Duclair liksom kommer tillbaka från halvdagen andra år. Så nu gjorde jag, hörde du, jag gjorde en bäckis.
Ja, precis. Du tappade ordet.
Ja, men jag gjorde halvdagen. Och så lade jag till.
Ja, just det.
Ja, det blev en bäckis.
Ja, det hedrar dig.
Ja.
Ja, men ja, alltså, och så vill jag verkligen lyfta fram just de här andra prospekten som man väntar på också. Alltså Dylan Strome, som var ett tidigt draftval för några år sedan, som man bara väntat på ska bli en sån här supercenter. Men nu släpper ju pressen lite på honom nu när de har Derek Stepan. Nu måste inte han gå in och vara första center i år. Och en sån som Christian Dvorak som ju var den tredje länken i en otrolig juniorkedja för några år sedan i London Knights. Det var Mitch Marner, Matthew Tkachuk och Christian Dvorak. Och jag tyckte han visade väldigt fina tendenser i slutet av säsongen. Så jag tror att det kommer vara en fullgod top 6-spelare för Arizona i år också. Och mer än så, alltså en sån som Clayton Keller som fick chansen att spela VM här i senior-VM trots att han bara draftades förra året. Det är väl 18-19 år, 19 kanske. Var ju, alltså såg ju fruktansvärt bra ut vill jag säga i VM för USA. Han gjorde ju 5 mål på 8 matcher tror jag. Var en av deras bästa spelare, nästan i klass med Gaudreau. Kanske inte nu, kanske överdriver lite grann, men jag tror i alla fall att Clayton Keller kan bli, alltså han som vi pratar om som Calder Trophy-vinnare nästa sommar-VM här perioden.
Oj, oj.
Så bra vill jag påstå att han är. Så att jag tycker att Arizona. Och så alla lagdelar känns ganska hyfsade nu. Vi pratar om Ranta, vi har Hjalmarsson och Ekman Larsson där och Goligoski och några till. Och så forwardsidan med alla dessa spännande talanger. Christian Fischer vill jag slänga fram där också. Det är ett spännande lag, Arizona.
Ja, de känns ju mer spännande än divisionskonkurrenten LA Kings till exempel. Ja. Det känns som det kan vara ett litet paradigmskifte där att Arizona kommer vara mer och jaga slutspel än de kanske.
Precis. Ja, de,
men de har inte fått någon ny coach än va?
Nej, precis. Där har det fortfarande inte ryktat speciellt mycket heller. Det enda namnet jag har hört själv, det är ju Todd Nelson som ju har varit i Edmonton Oilers en sväng och som senast vann Calder Cup här med Grand Rapids.
Nej, kan det inte bli något roligare?
Det är alltid Calder Cup-vinnande tränaren som får ett NHL-jobb året efter.
Ja, det blir nästan aldrig bra.
Nej, det brukar inte bli så bra.
Jag kommer ihåg när du hypade Dallas Eakins, så det hette, som man trodde att det var Jesus själv som skulle ta. Jag
hypade upp Colorado-tränaren här lite förra året också. Slutade med den sämsta säsongen i NHL-historien typ. Och Jeff Blashill har inte varit någon succé i Detroit heller, vill jag påstå.
Nej, ring Borken.
Ja, det enda undantaget är naturligtvis John Cooper i Tampa Bay.
Ja, men jag säger Bork.
Du säger Bork.
Ja, Leffe Bork.
Han känns ju kompatibel med 28-åriga John Sheika där i deras sätt att se på hockey.
Ja. Ja, men vem är Sveriges bästa tränare? Han kan ringa Grönborg. Grönborg vill bli NHL-tränare.
Ja. Sam Hallam från Växjö. Nej, vi får se.
Vi får se hur du... Se. Ja. Men det är intressant. Men i och med att du nämnde både Stepan och Ranta här, och så är det lätt att komma in på Rangers också, för där har det också gjorts stora saker, får man ju säga. Mm. De köpte ut Dan Girardi till slut. Ja. Och det var väl givet att det skulle bli så. Och så har de alltså då trailat Stepan och Antti Ranta till Arizona utan att få så jättemycket tillbaks, tycker jag. De får ju han problembarnet.
Anthony D'Angelo.
Ja, och ja, jag vet inte. Just nu så är det ju stora luckor i Rangers trupp. De har ju skaffat sig väldigt mycket mer cap-utrymme än de har haft på åtskilliga år.
Ja.
Och här sägs det ju då att nu vill de undvika att låsa upp sig igen på långa kontrakt som de inte blir av med. Vilket då sätter frågetecken kring, för alla tror att de kommer att signa Kevin Shattenkirk då.
Ja.
Men han kommer ju vilja ha ett jävligt långt kontrakt och dyrt.
Ja, och jag läste bara Bob McKenzie en dag som skrev att möjligen är det Shattenkirk som vill mer till Rangers än vice versa. I alla fall om Rangers vill ju skriva ett ganska reasonable kontrakt. Så är det som du säger, de är lite o-Rangers nu, de har lärt sig än. För jag tycker hela senaste året, sen de bytte till sig Erik Ståhl där, och det inte det gav den effekt de hade hoppats på, så har det varit väldigt få klassiska Rangers-beslut vi har sett. Vi har sett tvärtom. Jag menar, de skickade bort Brassard mot en föryngring där. De hade en forwardsida med nästan bara en kille över 30 år här under säsongen som gick, Rick Nash. Och de köper ut nu Dan Girardi och så vidare. De gjorde inga blockbusters under säsongen. Utan...
Nej, men det beror på hur man ser det. Om man vill att Rangers ska bygga på sikt och bli och vara rimliga, så är ju det korrekt. Men idén har ju länge varit att de ska vinna en cup under Henrik Lundqvist-eran. Och ska de vara så här försiktiga, då kommer inte det att hända.
Nej, då måste man vara lite järvare kanske. Våga. Jag såg ett rykte nu om Joe Thornton.
Ja, det har jag också sett. Han vill ju ha 3 år då, och... hade det varit Glenn Seders tid, då hade det inte varit någon slack. Då hade ju Joe varit på ett plan till New York nu.
Så Patrick Marleau kan få följa med också. Det är
liksom. Seder hade aldrig kunnat motstå och få ett sånt liksom splashing name. Nej, i en precis, Rangers-tröja. Men jag vet inte, vad är han? 38?
38 år och har ju lite osäkert nu efter hans söndertrasade knä från slutspelet, eller från... Sluta grundserien. Så,
3 år låter ju väldigt vanskligt att skriva med en sån herre.
Ja, det vill jag påstå också.
Jag förstår inte att han tycker att han ska ha det själv ens.
Nej, alltså han Joe Thornton har någon grej om att han alltid ska skriva 3-årskontrakt. Det är typ det enda han gjort genom hela karriären. Och han verkar tycka att det är fullt rimligt nu när han är 38 bast och skadad också. Liksom.
Ja, jag vet inte, men alltså, om de inte... Jag menar... Ska de spela... De har ju ingen första center nu heller.
Nej, så är det. Och de tappar ju Lindberg också, apropå center.
Ja, precis. Så inte vet jag. Något måste ju hända här, annars... Ja, om de vill liksom gå för det och vara contender och hjälpa Lundqvist i den här kuppen. Men ja, jag vet inte. Nej. Intressant också är att de har ju anlitat Lindy Ruff som assisterande coach då.
Just det.
Och det ser ju många som en sätta lite press på Vigneault. Om han inte sköter sig, så finns det ett väldigt enkelt sätt att ställa Linda, som mitt rättstavningsprogram vill att han ska heta. Linda Ruff.
Linda Ruff, ja.
Linda Ruff. Linda Ruff tar över. Ja, men det blir intressant. Det får vi se på lördag helt enkelt, för det är då Free Agency öppnar. Och ja, det är väldigt oklart vad Rangers kommer att göra.
Ja, precis. De har i alla fall skaffat sig spelare här. Och jag tror, alltså, trots att jag har snackat...
Kevin mycket, Klein nu säger ju att han ska lägga av också, eller flytta till Europa. Så det ger ju ännu mer.
Precis, då får han terminata sitt kontrakt och då försvinner ju, precis som du säger, det blir ännu mer löneutrymme.
Ja.
Så det blir intressant att se vad de gör, för det är ändå Rangers. Jag har svårt att se att de ska gå all in på den här versionen som jag talar om nu. Det är ju ändå... Jag tror de kommer försöka gör lite splash att det blir Shattenkirk till slut och kanske Thornton på kanske på treårskontrakt, men det är ändå, det är för mycket Rangers att
ja, jag får nog, jag skulle tycka det var väldigt roligt om Thornton dök upp här alltså.
Ja. Jag tror, och Thornton skulle nog tycka det var kul också. Jag menar, ja, det tror jag. Sin karriär komma till New York liksom.
Ja. Ja, det brukar ju vara så. Det är därför de så gärna kommer hit. De vill spela på Madison Square Garden.
Shanahan och Marcus Näslund och så vidare. Det finns ju många exempel.
Ja, längre tillbaks under de mörka åren här. De bara tog in sådana. Det var Lindros och Pavel Bure och Gretzky.
Ja, det är sant. Men jag kom på att jag vill ta Panarin-trainern även från lite från Columbus perspektiv.
Jaha, nu hoppade jag för fort. Alltså. Ja.
För att... För jag var så lyrisk för Columbus skull efter den här traden. Och nu har jag försökt vara lite mer nyanserad där också för att inte vara helt överdrivet glad för deras skull. För att visst, det är ju en jätterolig spelare de får in. Alltså en av NHLs bästa offensiva spelare.
Ja.
Och man ser redan framför sig han, Atkinson och Wennberg i första kedjan typ. Kan ju vara jättekul. Ja. Men samtidigt så, om jag ska försöka hitta någonting negativt för Columbus del, så dels är det väl det att han trots att bara har 2 år kvar på kontraktet efter det här, då kanske de riskerar att bli av med honom snabbt jämfört med Saad som hade ju ett långt kontrakt, 4-5 år kvar. Och dessutom så är ju Panarin kass på engelska. Och
ja.
Han valde ju Chicago från start när han kom hem från KHL. Han hade ju massor med anbud, mycket bättre ekonomiska avtal från till exempel Toronto. Men han tog ju Chicago för att, ja, dels så tyckte han att det kändes spännande sportsligt. Men han hade ju en rysk familj som skulle ta emot honom där. Och han hade ju lite ryska laget Anisimo till exempel som kom samtidigt. Och även den här, han som blev en flopp, hans gamla kompis från Sankt Petersburg, vad heter han nu? Jag tappar namnet. Så det var liksom, det var väldigt tydligt, väldigt så här... Han hade så mycket alternativ, men han valde just Chicago. Och i vintras så valde han att förlänga med Chicago. Och han trivdes ju så bra där. Han och Kane utvecklade något eget språk där med gester och grejer. Och de kom så bra överens. Så att jag tror Panarin tror jag är lite missnöjd här. Alltså efter att så uttalat velat spela just Chicago hamnar han plötsligt i Columbus där bara Bobrovski finns, och vi vet ju hur målaktig det är suspekt, så det är den enda han kan prata med på ryska.
Ja, men han kanske får Kovalchuk som kompis också, för mot alla odds så är ju tydligen Columbus väldigt heta på Kovi också. Vilket låter som helt otänkbart för några år sedan. Tortorella och Kovalchuk.
Ja, precis. Alltså överhuvudtaget så kändes det ju inte som Tortorella att trada bort en sån coachfavorit som Brandon Saad mot en ryss som Panarin. Men det, han har ju helt bytt stil här, den är Jack Adams vinnare. Och som du säger, det är ju Columbus verkar vara en av ledarna i allra högsta grad när det kommer till The Kovalchuk Sweepstakes.
Ja.
Så att, och då får ju Panarin en landsman att snacka med. Så det är inte omöjligt. Men jag efter allt detta så kan jag inte bara komma ifrån att det är en jättebra värvning av Kekkeläinen till hans Columbus.
Ja, precis.
Det är jättebra.
Ja, har vi några andra? Nu har vi pratat Chicago, Columbus, Arizona. Vad har vi mer?
Ja, vi kan väl ta... Islanders gjorde ju faktiskt... De trädde till sig en storstjärna och släppte en back som de har haft länge.
Hamonic, ja.
Vi kan börja med den. Hamonic var det många som var intresserade av.
Han har ju länge velat komma till västra Kanada för att han har av familjeskäl. Och Calgary var väl perfekt för honom.
Precis, exakt. Han har ju uttryckt sig väldigt positivt själv här. Hamonic kommer att få chansen att komma dit. Om man jämför med till exempel Hjalmarsson och några andra spelare som ändå tycker att det är lite vemodigt att behöva lämna sina respektive klubbar bakom sig, så verkar ju Hamonic vara tillfreds med att äntligen ha fått hitta en lösning för att flytta närmare familjen. Däremot fick ju Calgary betala ett dyrt pris, vill jag påstå. En första rundare och 2 andra rundare för Hamonic, som är en bra spelare men kommer från en halvdan säsong. Och är ju lite begränsad trots allt. Det är en duktig defensiv back, men är ju inte någon stor... Det är ju ingen som bidrar med poäng nästan whatsoever. Och som sagt, ingen jättebra säsong heller. så att sitter på ett bra kontrakt, så att han är billig i denna lönetaxeran, men jag tyckte det var dyrt pris för Calgary, som å andra sidan ser spännande ut nu. Jag menar, det visar ju lite som Arizona, att de är redo nu för att trycka på knappen och skita i rebuild nu på allvar och verkligen gå för kuppen nästan.
Ja.
Så har jag en fin topp fyra där nu med T.J. Brody, Mark Giordano och Doug Hamilton och naturligtvis då Hamonic.
Ja, men det har vi sagt länge att de har bra topp fyra.
Ja, precis. Men ändå, nu är det en nivå till här jämfört med Michael Stone eller med Dennis Wideman som hade tidigare. Så att jag tycker ytterligare lite ett snäpp. Men Islanders fick bra betalt i alla fall. Det ryktas ju att de tackade nej från Toronto för Van Riemsdyk och ett första val mot Hamonic. Det tycker jag nästan lät ännu bättre. Men det sa de nej till. De vill inte ha Van Riemsdyk. Däremot så har de fått Eberle. Jordan Eberle.
Ja, och ytterligare ett försök att ge Tavares en värdig winger.
Ja, han har ju fått spela med hela forwardsuppsättningen flera gånger om, kan man säga.
Ja, ja han.
Jag tycker dock att man inte ska, att det är lite taskigt mot Anders Lee att säga att, liksom, att han inte har presterat, för att han gjorde ju 34 mål väl den gångna säsongen bredvid Tavares, men det räckte tydligen inte ändå. Nej, men han behövde väl en till ny radarpartner där, det är ingen snack om det. Och Jordan Eberle och Tavares känner ju varandra sedan tidigare. De är 90 år båda två, precis som Jonathan Ekliven. Och gjorde ju, vad var det, 28 poäng ihop i JVM 2009. Rena rama Forsberg-Näslund-siffror från 90-talet. Så att det känns ju spännande. Och Jordan Eberle var ju otroligt, det har vi pratat om tidigare, att han skulle bort från Islanders, eller från Oilers då. Han hade en svag säsong där och de vill frigöra löneutrymme för Dreisaitl och McDavid här. Så han skulle ju bort, var nästan klart, har det ju uttalats. Jag tyckte dock att de inte fick så bra utbyte för honom. De fick ju Ryan Strome. Som ju har varit ett, jag ska inte säga att han är en bust, men det har varit, han har ju varit hypad där i Islanders länge, men fortfarande inte gjort över 20 mål. Trots allt inne på femte säsongen här snart. Så att däremot så kostar han ju betydligt mindre i lön än Eberle. Så det var väl den stora anledningen då till att Shirelli gjorde så här.
Ja, men, och de kommer vara samma lag ändå.
Ja, för i alla fall om Eberles, om det var en sån säsong han gjorde, om det är den riktiga han, då är det ju inget stort tapp faktiskt.
Nej, men man får säga att Garth Snow fixa till sitt rykte lite efter expansion draft-listorna och det, när det varit uppror om hur fan kan han ha kvar sitt jobb. Ja. Det här gjorde han ändå helt okej.
Okay. Ja, jag tycker precis. Framförallt Hamonic-dealen var jättefin. Och så vill jag påstå att den här Eberle-dealen var bra också, för att Eberle är ju trots allt en duktig spelare som borde kunna få en nytändning i karriären. Han är ju inte så gammal liksom. Och han hade ju en brutalt låg skottprocent som brukar utjämna sig år från år. Så att, jag menar, får han bara en upp effektiviteten så kommer han upp i sina 25-30 mål minst, och med Tavares dessutom så kan det bli ännu mer. Så att, bra Snow.
Ja. Jag vill nämna en trade mellan Pittsburgh och St. Louis Blues, där Pittsburgh alltså tar in Ryan Reeves mot Sunken, Oskar Sundqvist, och ett första val vart det då?
Ja, de flyttar så att Ett väldigt sent val i första rundan fick St. Louis, och ett val i andra rundan fick Pittsburgh. Så
Sunken till St. Louis. De trodde inte så mycket på Oscar den här säsongen. Han fick inga riktiga chanser. Och, det känns som det är bra för honom med ett miljöombyte. Men jag tycker det är en tråkig trade av Pittsburgh. Den är ju liksom, för att ta in en... Här vinner de två Stanley Cup i rad. Utan att ha en enforcer. Och så är det en sån de skaffar för att de tycker att de får för mycket stryk och så. Vad fan, det har ju gått bra ändå. Varför ska de ta in en sån för?
Nej, jag håller med dig. Det kändes väldigt konstigt resonerat av Jim Rutherford som verkligen sa det. Att we've got pushed around och vi måste skydda Crosby och Malkin och så här. Och det, som du säger, det har ju varit ultimat här.
Det har gått rätt okej ändå, får man säga.
Ja.
Och, men det är tråkigt utveckling. Alltså rent hockeymässigt så var den här säsongen ett litet steg tillbaks ju. På så många sätt där för ett år sedan så var det med sin fantastiska speed Pittsburgh vann, och nu trampar vi tillbaka i den här skiten.
Ja, precis, lite defensivt hockey och så att man premierar en forcer som lirar 9 minuter per match.
Ryan Reeves.
Ja, nej, det är ju ingen bra spelare. Det är inte det.
Nej.
Det är inte det, det är inte det. Och dessutom St. Louis kan ju jubla. Jag menar Sundqvist, jag vill påstå att Oskar Sundqvist är en bättre spelare än Reeves framförallt.
Ja, alltså, absolut.
Absolut, ingen snack om det. Och man fick det här sena första valet. Det var en kille, en ryss, som bara föll genom draften. Han hade ju kunnat gå topp 15, den är Klim Kostin, som man tog med det här valet. Det kan ju bli en jättestil för St. Louis. Så man fick Sunken och den är Klim Kostin mot Ryan Reeves liksom.
Ja. Så, fantastiskt. Jag tycker det är härligt att du kallar honom Sunken också. Det är ett fantastiskt smeknamn. Ja. I NHL kallas han ju Sunny, och det är fan inte dumt det heller. Det är ett coolt.
Ja, det är bra. Men får jag ta lite revansch på min dåliga småländska? Så jag för mig att det finns ju i gamla serien Hip Hip, så fanns det en som Sunken. Jag tycker jag är ganska bra på att imitera hans kompis där. Är du Sunken? Ska du komma där? Nej.
Jaha, det där är ingenting jag känner till överhuvudtaget. Nej, men det är alltid roligt att höra dig försöka. Var du inte svär lika mycket så vi får explicit varningar som förra veckan?
Ja, vi fick ju faktiskt det förra gången.
Explicit stäm som ett annat NWA här var vi förra veckan tydligen.
Ja, det var precis. För grov var i mun för att det skulle accepteras.
Ja, på iTunes var det explicit varning. Ja. Stort. Stort.
Ja, det är stort ändå. Men ja, men apropå St. Louis, vi får ju nämna det också. Vi ska ju säga det att oftast i den sista podden vi spelar, vi får se vilket upplägg vi har i år, men vi brukar ju gå igenom lite grann alla lag i den sista podden. Det är troligen det upplägget vi har i sista podden.
Ja, och så är det bästa som händer den här säsongen och så.
Ja, precis, någon slags summering, totalsummering liksom.
Så med våran roadtrip som huvudnummer.
Ja, just det. Så, men då ja, kanske... Ja, just det.
Men, vi ska åka på roadtrip igen i kommande säsong, du vet
ja,
det va?
Ja, det vet jag.
I södern, från Vegas till Arizona och Dallas. Jag vet att du har varit i Arizona, men Dallas har du inte varit på hockey va?
Nej, jag har inte varit i Arizona heller. Jag har kört igenom Arizona, men jag har aldrig varit på hockey där faktiskt.
Nej, men då så.
Så det ser jag fram emot, att få se på Hjalmarsson och Ekman Larsson. Och Clayton Keller.
Ja, så det blir det Arizona... Vegas, Arizona, Dallas, Nashville, Tampa.
Oj, ja, det är ju drömlöst.
How about that
liksom. Nu höll jag på att säga någon så här fuck you. Nej, nu ska jag säga. Men
nu kom det. Fuck.
Nu kom det. Nej, det är sant. Men vi
har en trade kvar, eller vi har många trader vi kan prata om, men du nämnde hans namn förut och det slutade med att han hamnade i Dallas till slut då, Mark Method.
Ja.
Åtta var backen.
Ja.
Erik Karlssons backpartner år efter år. Och tanken i Dallas nu är ju då, han kom dit via Vegas, är att han kommer passa utmärkt i rollen då, i samma roll, fast med John Klingberg.
Ja.
Som ju är en Erik Karlsson i vardande. Hoppas ju Dallas fansen då. Och han har ju lite samma stil och attityd. Intressant.
Det tror jag är bra.
Tycker du att Mark Method är bra?
Nej, alltså kanske inte lika bra som tidigare, men jag kommer ihåg när han kom fram i Columbus, han hade etablerat sig ordentligt något år innan han kom till Ottawa, där han också varit bra, jättebra ihop med Erik Karlsson. Men alltså, då gillade jag honom. Alltså, jag tyckte han spelade, nu har han blivit lite mer reserverad och slutat vara speciellt offensiv. Nu är han ju en renodlad backklippa kan man säga. Men jag tycker redan då i Columbus-tiden i alla fall så visar han stor, eller hans pondus, hans skridskåkning för att vara en så stor växtback. Och hans sätt att hantera pucken. Så jag tycker att Method kanske börjar bli lite mer av en veteran hemåt pjäs nu. Men som sagt, jag tycker han är ett bra back. Och jag tror han kommer, det funkar bra med Erik Karlsson, det kommer funka bra med Klingberg också.
Ja, Dallas är ju ett intressant lag coming här, men jag är fortfarande tveksam, eller fundersam, ska vi säga, kring att de har tagit tillbaka Ken Hitchcock.
Ja.
Han är ju en duktig coach, men det känns ju som att tiden lite har sprungit ifrån honom, att St. Louis, han klarar inte riktigt av att anpassa St. Louis till en ny tid.
Nej, precis. Nej, jag håller med dig. Det var ett lite tråkigt val av Jim Neal där faktiskt. Det som man annars har stor respekt för. Och ja. Nej, jag håller med dig där. Just av den aspekten så kanske man inte är så lika fullt exalterad över den kommande säsongen för Dallas som man annars ju tror ska kunna ta ett starkt kliv tillbaks den kommande säsongen. Om de får vara skadefria och de kan fylla några hål som uppstått. Och nu har de fått en första keeper och de har fått en hyfsad back till Klingberg också. Så.
Ja, vi måste väl nämna att det slutar med att Washington skrev ett jättekontrakt med TJ Oshie också. Ett kontrakt av den sorten man känner, ja. Det är väl the price of doing business som vi har varit inne på ett par gånger. Det var ju för långt liksom.
Ja.
Det kommer som någon, jag tror Larry Brooks skrev här i New York Post. Vad ska vi säga om Oshie-kontraktet? Jo, vi ska säga så här. Det köps ut, emergency köps ut efter nästa lockout.
Ja, just det.
Vilket väntar om 3 år eller vad det är.
Ja, just det. Nej, men det känns som det. Det är ju den där typen av kontrakt vi ser varje sommar nu inom senaste 2-3 åren. Jag menar, Andrew Ladd förra året, Frans Nielsen förra året, David Backes. Alltså killar som är över 30 nu och som fortfarande är bra, men som man vet kommer tappa ganska
bra.
Bra, Brandon Saad, Derek Brassard. Nej, men som fortfarande är bra. Men som kommer att tappa ganska uppenbart inom kort. Men för att vinna liksom, budgivningen kring dem så måste man slänga på några ytterligare år. Liksom.
Ja.
Och det är samma sak med 10 år.
Ja, men du, listan av dem vi har nu då med free agents som blir tillgängliga på lördag. Det är inga supernamn som man har varit van vid i några år när jag har liksom varit huggsexa, men Shattenkirk är ju han är väl etta på den listan.
Ja, han måste ändå vara Radulov. Big Fish. Ja, han, Radulov och Thornton kanske.
Ja.
Men
det är märkligt.
Ja, men Shattenkirk är väl the big fish. Sen känns det ju lite grann som att han kommer hamna i Rangers då, för att han så gärna vill det själv, sägs det. Sen får vi se hur Rangers gör då, men han är väl uppväxt bara strax norr om New York, och hans flickvän är därifrån, han spenderar somrarna väl där och han har sina familj och vänner och så vidare. Så det är väl naturlig flytt för honom.
Ja, men det är lika naturligt i så fall att spela i Brooklyn eller i New York.
Precis, jag har ju pratat om att Devils är superintresserade och förmodligen har kanske ännu mer pengar att slänga på honom. Nu har ju Rangers visserligen skaffat sig utrymme, men Devils är kanske lite mer desperata än vad Rangers är.
Jag hör rykten om Boston också. Att ja. Boston är väldigt sugna på Shattenkirk.
Och det är ju inte långt dit heller.
Nej. Men min bild är att han blir lite, i och med att det finns ju nästan inga andra backar av klass tillgängliga. Och därför blir han, precis som det var för något år sedan här med Centra, att de blir lite övervärderade när de är ensamma på marknaden.
Ja, exakt.
Och han var ju ingen succé i Washington.
Han gjorde lite PP-poäng och sådär, men han var också fick ju mycket kritik, inte minst i slutspelet, för lite defensiva fadäser som inte var så diskreta i egen zon.
Nej, och han gjorde, i slutspel gjorde han verkligen inte så mycket i powerplay heller.
Nej, det har du ju helt rätt i och för sig. Så att det kanske tonar ner hypen lite grann. Men nu är den ju uppe igen naturligtvis. För det är som du säger, han är ju det enda riktigt stora backnamnet som finns där ute. Och det är ju, backar i dagens NHL är ju supervärdefulla. Får vi ju exempel på hela tiden. Och nästan alla lag skulle kunna tänka sig en Cameron Shattenkirk i laget. Och just av den anledningen kommer ju han är ju högerfattad och allt där också. Och i sin prime kommer från 56 poäng trots allt i grundserien. Så att han kommer ju få en enorm lön. Alltså han kommer ju vara den stora vinnaren efter den här sommaren.
Ja. Ja, så sa vi Radulov. Det finns nu tydligen, det är inte helt borta med Montreal fortsättning, men det finns väldigt många fler alternativ för honom tydligen. Och han har ju stärkt sina aktier efter den här säsongen.
Ja, han hade ju frågetecken. Vi skrev ju bara ett ettårskontrakt med Montreal därför att det har varit fiasko både på och utanför isen, framförallt utanför isen kanske, hans tidigare försök. Men tredje gången gilt så funkar det för Radulov. Och som du säger, det är väl, nu har man fått börja diskutera med free agents, även om man inte har rättigheterna till dem. Det är den sista veckan inför 1 juli som alla klubbar har rätt att börja snacka med UFA-spelare. Och Radulov, det är väl redan 10-11 lag när vi spelar in det här på tisdagen som har börjat snacka med. Så att han kommer ha alternativ. Problemet lite med Radulov är ju samma sak där. Han är också 31 år och vill ha 6-7-8 år. Och en hög cap hit. Och det vill man ju inte skriva egentligen. Men han kanske kommer få det trots allt. För att han är ju den bästa forwarden på marknaden liksom.
Ja, han är bättre än Martin Hansel som också hypas upp nu liksom. Och övervärderas.
Ja.
En aning.
Ja, precis. Vi kan se, de kommer ju vara vinnare de här killarna. De får sina fina kontrakt. Nick Bonino vill ju få ett bra kontrakt också.
Ja, det är helt klart. Justin Williams, vad tror du om honom då?
Alltså det tror jag är en bra värvning för det lag som tar han. Jag tror att han är inne på lite samma linje igen, att skriva på för en contender för en ganska rimlig summa. Han är ju bara 35 år trots allt, och än så länge inte visar något tecken på stagnera, eller tvärtom att tappa fart och så vidare. Han gjorde ändå 48 poäng den här säsongen och var helt okej i slutspelet. Så att jag menar, det har snackats lite om Nashville till exempel, som vill ju bredda sin forwardsida. Framförallt vill ju de ha in en center. Det har ju ryktats om att de ska trada till sig Duchesne, eller att de ska värva Thornton eller Hansal eller Bonino eller någon av de här centrarna. Så att,
i så fall försvinner Fisher då?
Ja, det är ju, och det vore ju lite märkligt med tanke på kaptensrollen och Cara Underwood och så vidare.
Ja, Ralin Verbata är tillgänglig igen. Det känns som han alltid är tillgänglig jämt.
Ja. Och så slutar det med att han är dålig i något lag och så går han tillbaka till Arizona. Så gör han med 60 poäng.
Exactly.
Och så börjar de. Och så blir han unrestricted free agent. Och så håller på sig.
Ja.
Nej, men det finns ju några veteraner här. Jag menar, Jaromir Jagr har ju inte kritat på för Florida än. Det tror jag att han kommer göra. Men,
tror du det blir Florida?
Nej, det är inte säkert i och för sig. Nej.
Galant vill väl ha honom ute i öknen.
Ja, just det. Det vore ju så sjukt häftigt alltså.
Ja, det vore.
Då får de ju ytterligare en superprofil de kan ha. Och sälja, liksom ha som affischnamn.
Ja.
Sen finns det ju så här, det är Patrick Sharp och det är Vanek i år igen.
Ja, Vanek, ja just det. Ja, men han var ju okej.
Han var ju rätt bra, ja, framförallt i Detroit i början. Så att, det finns ju lite sådana namn. Men det är som du säger, jag tror några backar här kan få lite överdrivna kontrakt också med tanke på just back. Alltså Chatterkirk är ju stora namnet, men det är så många lag som är ute efter honom som kommer få nöja sig med tröstpriset här. Och då har vi ju Michael Stone och Brendan Smith och Kulikov och Del Sotto och sådär. Det är liksom okej namn, men de är ju inte värda de här sexårskontrakten för 5,5 miljoner som de kanske kommer få vissa av dem.
Nej. Ja, men du, ja. Vi tar och rundar av tror jag.
Vi rundar av.
Det har varit rätt långt där, en och en halv nästan.
Ja, det blev väldigt långt alltså. Jag kom på en trade vi glömde, men den tror jag att vi tar i vår säsongsavslutning när vi kommer in på respektive lag. Jag tänkte på den här traden till St. Louis.
Ja, just det.
Men vi tar den då.
Lechtera till Flyers, ja.
Ja, vi tar den då.
Det gör vi. Och då pratar vi om allt som har hänt. Ja, vi kanske spelar in det här på söndag som sagt.
Ja. Det låter fullt rimligt.
Ja, och då får du ha det så bra med dagarna fram till dess. Jobbar du eller är du ledig? Eller vad?
Nej, jag har jobbat här hela midsommarhelgen och med draften och så vidare lite grann. Men nu är jag nog ledig faktiskt här i första juli.
Ja, vad härligt.
Jag lutar mig tillbaka och tittar på spektaklet. TSN.
Ja. Ja. Fint. Jag själv ska gå på YouTube på MetLife Stadium på lördag. Eller vad säger jag, på torsdag. Och ja, det är allt som står på mitt schema.
Ja, det lät ju inte så där jättejobbigt. Det heller.
Nej.
Det tycker jag kan göra i godan ro.
Ja, det tycker jag med.
Ja. Och så har vi en fullmatad säsongsavslutning framför oss då, förmodligen på söndag.
Yes, sir.
Och så får vi tacka alla som har orkat höra oss här i en och en halv timme.
Ja, det var trevligt.
Ja, det var trevligt. Det var ju en väldigt, väldigt mycket vi fick slänga in här. Och vi fick med det mesta i alla fall. Så att önskar en trevlig vecka allihopa.
Yes, sir.
Hej.
Hej då.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål. Han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
time, speed, so much
love. Hallå, hallå,
hallå. One, two, time, speed, so much
love. Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym. för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so
come
on, let's go.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so come on, let's go.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so come on,
let's go. Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so come on, let's go.
Hallå, hallå, hallå.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.